الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم Välkomna till återigen lektion där vi går igenom tafsir på den nobla Koranen. Och vi stannade i förra veckan vid versen där Allah subhanahu wa ta'ala vid vers 25. Och vi talade om paradisets förträfflighet över helvetet och att det inte ens på något sätt går att jämföra. Och vi börjar med att lyssna på de verser som vi kommer att gå igenom idag bi'idhnillahi ta'ala.
وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا
Och som sagt, vad vi läser från Tafsir Ibn Sa'di, och vi kommer idag också läsa inshallah lite från Tafsir Ibn al-Qayyim. Den första versen som författaren då, eller som vi kommer att gå igenom idag, är vers 25, där Allah subhanahu wa ta'ala säger att وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا. Och den dagen då himlen och dess molntäcke ska rivas upp och änglarna sänds ner i våg efter våg på ett mäktigt sätt. El mulku yawma idhin il haqqu lirrahman wa kana yawmana ala al-kafirina asira. Det sanna herraväldet ska den dagen vara i den nådrikes hand, och för dem som förnekar sanningen ska detta bli en svår dag. Imam Sa'di säger här att Allah subhanahu wa ta'ala berättar om vad som kommer att hända under den stora, enorma och mäktiga dagen, det vill säga domedagen, Yawm al-Qiyamah, den dagen då människorna kommer att stå inför Allah subhanahu wa ta'ala. Det hårda tillstånd och svåra tillstånd som kommer att råda den dagen, som kommer att sätta människornas hjärtan i skräck. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger och beskriver denna dag med att det är den dagen då himlarna och dess molntäcke kommer att rivas upp, kommer att spricka. Och så säger han att då al-ghamam, yani as-sama'u bil-ghamam, att den dagen då himlen och dess moln kommer att spricka. Han nämner Ibn Kathir att al-Ghamam är som en skugga eller en månliknande ljus, mäktigt ljus som människorna inte klarar av att se. Allah Azza wa Jal kommer att stiga ner den dagen. Genom Allah kommer att stiga ner på domedagen från den sjunde himlen ner mot jorden för att döma mellan människorna. Och himlarna kommer att spricka. Och änglarna kommer att stiga ner. Och så säger författaren Kullu Sama'in, änglarna kommer att komma ner från varje himmel, uppradade soffen soffen. Antingen så kommer alla himlens änglar att vara uppradade i en rad. Och de kommer att täcka hela skapelsen. De kommer att vara mer i antal och täcka hela skapelsen. Eller så kommer varje himmel att komma ner. Yani den första himlen kommer att spricka. Och alla änglar där i kommer att komma ner i en rad. Och de kommer att vara mer än hela skapelsen på jorden. Människor, djur, jinner, fåglar, allting. Så kommer änglarna att vara uppradade. Och då täcka hela mänskligheten. Och så kommer himmel nummer två. Och de är ännu mera än änglarna i den första himlen. Och sen den tredje himlen kommer de att komma så här i rader. Och det här, Allah alam, kanske är det mer korrekta. För att det har nämnts i en athar i Mustadrak al-Hakim från Ibn Abbas. Som en Dhahabi säger är autentisk. Att det på det här sättet, det kommer att ske. Att varje himmel kommer då att spricka. Och änglarna i varje respektive himmel kommer att komma ner uppradade i en enda lång rad. Som kommer att vara yani större och mer än hela mänskligheten. Och sen så säger författaren här att änglarna, trots deras stora antal och hur mäktiga de är, så kommer de att komma ner undergivna till Allah subhanahu wa ta'ala. Ingen av dem kommer att tala utan Allahs tillåtelse. Så vad ska vi tro om den svaga människan? Och speciellt de som har trotsat deras mäktiga konung med stora synder. Och de har ådragit sig hans vrede. Och de kommer och möter honom med synder som de inte har gjort toba för. De har inte bett om förlåtelse för dessa synder. Och Allah kommer att döma mellanskapelsen. Yani, om änglarna kommer ner på det här ödmjuka sättet. Att de inte vågar prata utan Allahs tillåtelse. Och de står utan att röra sig utan Allahs tillåtelse. Undergivna till Allah subhanahu wa ta'ala. I hög aktning till Allah azza wa jal. Vad ska vi då säga om människan? Vad kommer hennes tillstånd vara den dagen? Och vi vet att änglarna syndar inte. Änglarna har inte gjort någonting fel. Men trots detta så är de så undergivna Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad ska då människan vara? Kommer människan att våga prata om änglarna inte vågar prata? Nej, wallahi. Och inte bara människan, ännu värre de som syndat. Vad ska de säga till Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen? Kommer de att våga öppna munnen och att ifrågasätta Allah azza wa jal? Nej, absolut inte. Så Allah subhanahu wa ta'ala kommer då att döma mellanskapelsen på domedagen. En dom där det inte finns någon orättvisa. Han kommer inte att göra en myras vikt av orättvisa på domedagen mot någon. Yani mithqala dharra. Allah kommer inte att förtrycka eller vara orättvis mot någon på något sätt under denna dag. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Och det är sannerligen en svår dag för de icke-troende. På grund av alla de saker som kommer att ske under den dagen. Till skillnad från den troende. För den kommer domedagen att vara enkel. Allah kommer att underlätta den dagen. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen. I surat Maryam. Den dagen vi kommer att samla al-muttaqina till ar-Rahman wafta. Som en ärorik delegation som kommer till någon, yani de kommer att äras, tas till ar-Rahman, till Allah azza wa jall, ärade. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Och vi kommer att driva al-mujrimin, dessa kriminella kuffar, till helvetet wirda, som en flock, som en fåraherde putta fåren mot ett mål, så kommer de att förnedrade puttas mot helvetet på domedagen. Må Allah skydda oss. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att al-mulk, kungariket, yawma aydin lil-haq, yani yawma aydin, kommer på den dagen att vara till Allah, den sanna konungen. Den sanna konungen. Och här säger författaren att det kommer inte finnas någon konung eller kungarike kvar bland mänskligheten på domedagen. Idag finner vi folk som kallar sig för kungar. Och folk som har ett kungarike. Och de har någon form av makt. Och kan döma folk och liknande saker. Men på domedagen finns det bara en konung. Allah Azza wa Jalla, den sanna konungen. Utan på domedagen så kommer konungarna att jämställas med deras folk som de var med i detta liv. De fria och slavarna kommer att vara lika inför Allah. De ärofulla eller rika och fattiga kommer att vara rika inför Allah. Yani på domedagen kommer den här klasskillnaden att försvinna. Folk kommer att vara exakt likadana. Utan kläder, de har ingenting med sig. Och det enda de har att komma med i sina gärningar. Så folk är lika på domedagen. Någon som var kung i dunja, president, kommer inte att stå på någon speciell ärad plats på domedagen. Kommer inte att kunna skydda sig själv eller gynna sig själv med hans position han hade i dunja. Utan han kommer att stå bredvid den personen som var slav eller under honom i detta liv. Och de är likadana inför Allah subhanahu wa ta'ala. Kommer att dömas på samma sätt. Och subhanallah. Han nämner också Ibn Kathir och andra ulema. De andra verserna. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger. Liman al-mulku al-yawm. Yani till vem tillhör kungariket idag? Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi al-wahid al-qahhar. Till Allah. Den enda al-qahhar. Den överlägsna. Och han nämner också hadithen i Sahih Muslim. Där Allah subhanahu wa ta'ala kommer att rulla ihop himlarna med sin högra hand. Och han kommer att ta jordarna med sin andra hand. Och han kommer att säga. En al-malik. Jag är konungen. En al-dayyan. Jag är den som dömer. Vart är jordens konungar idag? Vart är de högmodiga och tyrannerna idag? Ja, ingen kommer att våga svara på domedagen. Utan Allah Azza wa Jalla kommer då vara. Och han är den enda sanna konungen. Och därför säger vi Maliki Yawmiddin. För då han är kung i detta liv och i nästa liv. Men det kommer att uppenbara sig så tydligt på domedagen. Ingen kommer att säga jag är också kung på domedagen. Utan folk kommer att vara så rädda inför Allah subhanahu wa ta'ala. Men sen så säger författaren en väldigt vacker sak. Som han säger inger en form av lugn och trygghet till de troende. Och det är att när Allah subhanahu wa ta'ala tillskriver sig kunglighet på domedagen. Så gör han det med sitt namn Ar-Rahman. Ja? Allah tillskriver sig kungligheten på domedagen. Han säger inte jag är den stränga kungen på domedagen. Eller jag är den hårda kungen på domedagen. Utan han säger jag är den barmhärtiga kungen på domedagen. Den nådrike kungen på domedagen. Och det här inger en form av trygghet. Att det är Allahs rahma som kommer att vara överväldigande på domedagen. Allahs förlåtelse och Allahs kärlek. Och han nämner att det här är ett av Allahs mest utmärkande namn. Ar-Rahman. Och att Allah subhanahu wa ta'alas rahma övervinna hans ghadab, hans vrede, som vi känner till från den autentiska hadithen. Så Allah subhanahu wa ta'ala kommer då att ge sin tjänare hans nåd på domedagen. Så han säger här också då att Allah kommer att samla mänskligheten på domedagen och hans tjänare kommer att vänta på Allah subhanahu wa ta'alas dom och han är arhamu bihim min anfusihim. Och Allah azza wa jalla är mer barmhärtig mot hans tjänare än vad de är mot sig själva och mot sina egna barn. Så hur tror ni att han kommer att behandla dem? وَلَا يُحْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَلِكُنْ. Och ingen annan kommer att gå under hos Allah på domedagen förutom den som är förgjord. Eller den som är förstörd. وَلَا يَخْرُجْ مِنْ رَحْمَتِهِ إِلَّا مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الشَّقَاوَ. Och ingen person kommer att förlora eller missa Allahs rahma förutom en person som är dömd att förlora. Och haqqat alayhi kalimatul adab. Och han är dömd att straffas. Yani, alhamdulillah, de som accepterar tawhid och lyder Allah subhanahu wa ta'ala i detta liv har inshallah en del av denna rahma på domedagen. Beroende på hur mycket gott de har gjort. Och beroende på vad Allah azza wa jall vill ge dem. Men en person som missar Allahs rahma på domedagen är sannoliken en förlorad person. En person som har gjort så mycket ont i detta liv. Subhanallah. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala i nästa aya: وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Och den dag då en zalim, den orättfärdige, biter sig i handen och ropar: om jag ändå hade följt sändebudets väg, nu är jag förlorad. Om jag ändå hade tagit avstånd från vänskapen med fulan, yani den här mannen. Han ledde mig vilse efter att det dhikr, yani Koranen, hade nått mig. Och Satan är sannoliken en svikare till människan. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala en av de saker som kommer att ske på domedagen. Den dagen av zalim, förtryckaren och den orättvise, kommer att bita sig i handen. Och av zalim betyder här först och främst, som Ibn Taymiyyah säger, al-kafir. Al-kafir, för att den största formen av zulm är ju otro, att sätta någonting vid Allahs sida. Men att det också kan vara relevant. Kanske även vissa muslimer kommer att bita sig i handen på grund av att de valt fel vänner i detta liv. Han kommer att bita sig på grund av sin kyrk, hans kuffer och förnekelse till profeterna i handen. Ta'assufan wa tahassuran, i ånger och sorg över de val som han gjorde i detta liv. Och han kommer då att säga: yaqulu ya laytani ittakhadtu ma ar-rasuli sabila. Och han kommer då att säga: om jag ändå hade tagit profeten som vän, om jag ändå hade följt hans väg. Ej, då så säger han här: om jag hade följt hans väg med att tro på honom, bekräfta honom och att följa honom. Ja wailati laytani lam attakhid fulanan khalila. Yani, varför tog jag denna orättfärdiga person, eller nu är jag förlorad, om jag ändå hade tagit avstånd från vänskapen med fulan, den här mannen. Yani, varför tog jag den här personen till vän? Och så säger författaren: det här är shaitanul insi aw al jinni. Yani, han kommer att ångra sig på domedagen. Varför följde jag inte profetens väg? Varför trodde jag inte på Muhammad alaihissalam eller tidigare profeter? Varför följde jag dessa dåliga människor som vilseledde mig bort från Allahs väg? Varför tog jag dem till vänner? Och han i ånger står han och biter sig och tuggar sig på handen. Subhanallah. Och han säger här, författaren: vilka är dessa dåliga vänner som vilseledde honom från Allahs väg, från profetens väg alaihissalam? Det är shaitanul ins wal jinn, de mänskliga och demoniska jinnerna. Tog han till nära vänner. Han tog dem till habiben musafian. Yani, han tog dem till en person och vän som han är nära och älskar. Och istället så tog han till fiende, den människan som vill honom mest väl av alla människor. Den som vill honom mest gott. Och den som är mjukast och snällast mot honom av alla människor. Den tog han till fiende. Och tog istället de värsta av människor till sina nära vänner. Och han tog till vänner någon som inte kommer att gynna honom. Hans vänskap gynnar honom inte. Utan kommer endast att ge honom shaqa. Kommer endast att ge honom olycka och förlust och ånger och straff i nästa liv. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala att han vilseledde mig från påminnelse. Den här onda vännen som jag tog istället för profeten till vän. Vad var hans egenskap? Att han ledde mig bort från ett dhikr. Från islam, från Koranen, efter det att den kommit till mig. Då denna onda vän, säger här Imam Sa'di, yani förskönade det falska som han var på. Den här dalal, denna villfarelse. Och ledde honom bort och bedrog honom. Och Satan är sannoliken en svuren fiende till mänskligheten. De här verserna är väldigt viktiga, ja ikhwa. Och de påminner oss om en väldigt viktig sak. Och det är när det kommer till vänskap. Vissa människor, som han alla, de halkar bort från islam. På grund av vad? Dåliga vänner. Är det inte så? Vänner har en jättestark påverkan på människan. Så pass att profeten Muhammad alaihissalam sa att en person är på religionen av sin vän. Eller är på tillvägagångssättet av sin vän. El mar'u ala dini khalili. Berättad av Abi Dawud. En person är på vägen eller religionen av sin vän. Vill du veta någonting om en person? Kolla på hans vänner. Enkelt. Du behöver inte fråga om killen som står med kriminella i centrum. Om han är bra eller dålig. Utan du dömer honom ut med hans vänner, eller hur? Samma sak, du ser en kille vara religiös, praktiserande. Och han är med bra vänner i gott sällskap. Inshallah, då tror vi gott om honom. För så är det, man blir påverkad av sina vänner. Och därför så sa också profeten Muhammad a.s. La tusahib illa mu'mina. Ta endast en troende till vän. Men umgås inte med vem som helst. Det handlar inte om att ha många kompisar. Utan det handlar om att ha bra kompisar. Att ha rätt kompisar. Och vem är en bra kompis? Ja? Han som hjälper dig att komma nära Allah. Påminner dig om Allah subhanahu wa ta'ala. En bra kompis, är det någon som är tyst när du gör fel? När du knasar, du gör någonting fel. Så han säger, men vi kompisar, jag ska inte klaga på honom. Ja? Jag vill inte bryta vänskapen. Nej. Den goda vännen är den som ger dig råd. Som det nämndes i hadithen, att den troende är en spegel till sin broder. Det vill säga att din vän ser fel i dig och brister som du själv inte ser. Själva så kanske vi vann, och det händer mig, det händer alla. Vi lever i vår egen bubbla. Men så kanske någon som är nära dig påpekar. Att, vad håller du på med? Varför gör du så här för? Och då vaknar man upp. Och alhamdulillah, man kommer tillbaka till rätt väg. Vissa blir arga. De säger, men vem är du? Och låt mig vara. Sköt ditt eget liv. Och så vidare. Nej, om någon ger dig dina fel. Visar dig dina brister. Säg jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Eller hur? Var tacksam att du har en vän som visar dig den rätta vägen. Ja. Och det sägs att den här versen uppenbarades beträffande en man som heter Uqba ibn Abi Mu'it. Och att han blev muslim. Och sen på grund av Ubay ibn Khalaf, som sa att du kommer inte få se mig, eller jag kommer inte vilja se dig om du inte lämnar islam. Och så lämnade han islam på grund av den här kafirmannen. Det sägs att den här versen uppenbarades på grund av honom. Men Allah, det finns lite svagheter i den berättelsen. Och det som är mer korrekt är att den här versen är generell. Den handlar om varje person som tar en vän som vill se leda honom bort från profetens väg, alaihi salatu wassalam. Han kommer att ångra sig på domedagen. Han kommer att ångra sig och stå och bita på sina händer på domedagen. Och det här är viktigt, ja. Någon person tar en vän som leder honom bort från Allah, som leder honom bort från salah. Det spelar ingen roll vad den här vännen ger dig. Han ger dig status, han ger dig pengar, han ger dig allt du kan önska dig. Han kommer att ta avstånd från dig på domedagen. Han kommer att springa från dig, han kommer att förbanna dig på domedagen. Och den här vänskapen kommer inte att bestå. Utan den enda vänskapen som består är den som är för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, att al-akhilla yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Att de nära vännerna kommer på domedagen att vara fiender. Nej, de kommer att vara fiender förutom al-muttaqin. Så vi har vänskap. Två sorters vänskap. Den som är för Allahs skull och den som inte är för Allahs skull. Den som är på grund av synder. Om du har vänner och vänskapen inte handlar om islam, inte handlar om att lyda Allah, så kommer de att bli fiender på domedagen. Men de som är vänner för Allahs skull, i lydnad till Allah Azza wa Jal, deras vänskap kommer att bestå på domedagen. Så tänk på vem du tar till vän. Väldigt viktigt. Och tänk på att en vän som är ond kommer inte gynna dig på domedagen. Han kommer att ta avstånd från dig på domedagen. Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala sen, وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Att Satan är en svikare till människan. Han är en sann svikare. Och han säger här att Shaitan, och Shaitan betyder inte bara den osynliga Shaitan Iblis, utan som Imam Baghawi säger, att det är Shaitan i varje människa eller jinn som hindrar människan från Allah. Han sätter sig i vägen för att du ska komma till Allah. Han är en Shaitan. Den som säger be inte, praktisera inte, var inte muslim, gå och synda och så vidare. Han är en Shaitan. Även om han ser ut som en människa. Shaitan är inte bara jinn, utan det finns, som Allah säger i Koranen, shayatin al-insi wal-jinn. Yani shayatin av människor och jinn. Och vilka är de mänskliga jinnerna? Det är de som hindrar dig från Allah subhanahu wa ta'ala. Han är en shaitan. Taib. Så han säger här att shaitan är sannoliken en svikare till människan. För att han förskönar falskhet för människan. Och han förfular sanningen för människan. Och han ger honom falska luften som han sen kommer att släppa. Och han kommer att ta avstånd från dessa luften. Så som Allah subhanahu wa ta'ala berättar. Att när Allah subhanahu wa ta'ala har dömt färdigt mellan människan. Alla har fått sin dom. Så kommer shaitan att säga. Inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq. Allah gav er ett sant löfte. Wa wa'attukum fa'akhlaftukum. Jag gav er också löften, men jag svek mina löften. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ. Jag hade ingen makt över er. إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Förutom att jag kallade er och ni besvarade mig. Så skyll inte på mig, utan skyll på er själva. Jag kan inte rädda er eller hjälpa er idag, och ni kan inte hjälpa mig idag. Jag inni kafartu. Jag förnekar det som ni satte vid Allahs sida och dyrkade, yani på min beordring. Till slutet på verserna. Så det här är shaitan. Han ger folk massa falska löften. Du kommer få makt, du kommer få pengar, du kommer få kvinnor. Du kommer få allt möjligt. Alla krafter, jag vet inte vad han säger till folk. Men det är bara falska löften. Och på domedagen säger han till alla. Ni har ingenting att hämta oss med. Skyll inte på mig, utan skyll på er själva. Du kan inte säga på domedagen det var shaitan som lurade mig. Vem var det som tog valet att lyda shaitan? Har shaitan tvingat någon människa in i att göra någonting? Kan shaitan tvinga en människa att bli kafir? Nej, han kan inte. Utan det är människan själv som väljer. Kan shaitan tvinga en människa att gå in på klubb och dricka alkohol? Nej, det är människan själv som gör det valet. Så han kan inte komma och skylla på shaitan på domedagen. Utan shaitan säger bara, jag sa bara till er, gör det här och ni gjorde. Skyll på er själva istället. Så shaitan är den största och falskaste yani svikaren som finns. Så författaren säger här att människan ska, medans han kan, rannsaka sig själv och försöka bättra sig själv. Så länge det finns utrymme och möjlighet för förbättring. Och han ska ta till vän den som kommer att ge honom, den vännen som kommer att ge honom lycka. Och han ska ta till fiende den som han tar nytta av att vara fiende med. Och den som han tar skada av att vara vän med. Så här är en viktig sak att tänka på. Vem ska du ta till vän och vem ska du ta till fiende? Du kan inte vara vän med alla. Funkar det? Vän med shaitan och alla. Nej, det funkar inte. Utan ta till vän den vars vänskap gynnar dig. Och ta till fiende. Du måste ha dina fiende. Den vars vänskap skadar dig och för dig längre bort från Allah. Så man måste välja och göra sina val i detta liv. Allah al-musta'an. Och tyvärr, som jag tror det var Muhammad ibn al-Munkadir sa, ett vackert råd, han nämnde 10 punkter, och han sa att människan känner till att Satan är hennes fiende, men trots detta tar hon Satan till vän. Är det inte så? Många muslimer idag. Man säger, men shaitan, han är våran fiende. Men varför lyder du honom? Varför följer du honom? Varför följer du inte Allah subhanahu wa ta'ala? Så Allah al-musta'an. Det handlar inte bara om att ha kunskap, utan det handlar om att praktisera och implementera vad man kan. Ibn al-Qayyim nämner en intressant sak i tafsir på den här versen också. Han säger att varje person som ger företräde till någon annan än profeten alaihi salatu wassalam och ger den personens uttalanden och åsikter företräde framför profeten alaihi salatu wassalam kommer att säga detta på domedagen. Wala mahala. Det råder inget tvivel om detta. Så att det är också en farlig sak när det kommer till religionen. Att vissa människor, när man säger till dem, men det här är haram, så får du inte göra. Man säger, vadå min pappa säger? Min sheikh säger. Men du säger, profeten Muhammed säger, alaihi salatu wassalam. Han säger, men min imam säger. Allas. Då har han tagit någon annan till vän som han följer framför profeten Muhammed, alaihi salatu wassalam. Och han kommer att ångra sig på detta sätt också på domedagen. Sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala i nästa vers. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Och sändebudet kommer att säga, min herre, mitt folk har lämnat denna bok. På samma sätt har vi givit varje profet en fiende från el-mujrimun. Men du behöver ingen annan vägvisare eller hjälpare än din herre. وَكَذَلِكَ جَعْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. وَقَالَ الرَّسُولُ. Och sändebudet kommer då att säga, och här säger Ibn Kathir att sändebudet är Muhammed alaihi salatu wassalam. Han kommer att ropa och beklaga sig inför Allah subhanahu wa ta'ala att hans folk vände sig bort från det som han kom med. Och han kommer att vara ledsen över detta tillstånd. Ya Rabbi inna qawmi, min herre är mitt folk. De som du skickade mig till för att vägleda och att förmedla detta budskap. Ittakhadu hadha al-Qur'ana mahjura. De lämnade den här boken. Mahjur kan betyda bojkotta, lämna, vända ryggen. De lämnade den här boken. Ej, de lämnade denna bok, vände sig bort från denna bok och bojkottade denna bok. Trots att det var en plikt för dem att underkasta sig denna bok, dess domar och att vända sig till dess bestämmelser och att gå bakom denna bok. Här nämner också Ibn al-Qayyim en väldigt fin tafsir på den här versen. Han säger att göra hejr på Koranen är flera kategorier. Och det här är ju väldigt viktigt. Tänk er att profeten Muhammed a.s. kommer att stå på domedagen och vara ledsen och beklaga sig inför Allah subhanahu wa ta'ala över tillståndet av vissa människor. Taib, att de lämnade Koranen, bojkottade Koranen, vände sig bort från Koranen. Vilka är de här människorna? Ibn al-Qayyim nämner att de är flera kategorier. Han säger, en kategori är de som bojkottat eller de vägrat att lyssna på Koranen, att tro på Koranen och att yani vända på al-isra ilay, yani att följa Koranen. Och det här är självklart den värsta formen av att bojkotta Koranen, att inte ens vilja tro på den, att inte vilja lyssna på den. Och det här var något som kuffar gjorde i Mekka. De sa till varandra, lyssna inte på denna Koran. Och de brukade höja rösten och skrika och sjunga när profeten al-Islam eller någon av sahaba läste Koranen. Så att ingen skulle höra den, för att då skulle folk bli muslimer. Och ni känner till berättelsen av sahabi när de sa till honom innan han blev muslim. Han kommer till Mekka och de säger, lyssna inte på Koranen, det är magi. Typ. Och så håll för öronen eller sätt bomull i öronen. Så mannen, han säger subhanallah, jag tror det var Jubair bin Mutim, eller han säger, jag är en aqil, jag kan själv skilja på magi och poesi och liknande, låt mig lyssna igen. Så fort han hörde Koranen, han blev muslim. Men de försökte i alla fall att överrösta Koranen så att folk inte skulle höra den. Den här värsta formen av att bojkotta Koranen, att neka den och att inte vilja tro på den. Den andra formen av att bojkotta Koranen är att inte agera på Koranen. Hajru al-amalu bihi. والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. Att bojkotta, att agera på Koranen, att stanna upp, det vill säga praktisera vad som är halal enligt Koranen och hålla sig borta från vad som är haram enligt Koranen, även om man läser Koranen och tror på den. Och den här formen av bojkott är inte specifik för kuffar, utan den omfattar muslimer. Idag finns det muslimer, som han säger här, de tror på Koranen, de läser Koranen, de memorerar Koranen, men de praktiserar inte Koranen. Allah säger halal, de säger haram. Allah säger haram, de säger halal. Finns det inte sådana människor? De praktiserar inte den här boken. Och vad är själva huvudsyftet med Koranen? Är det att den ska vara på bokhyllan? Är det att barnen ska lära sig babbla Koranen utantill? Att vi ska lära oss att läsa Koranen? Att vi ska lyssna på den på YouTube? Är det här själva huvudsyftet med varför Allah sänder ner Koranen? Nej, vad är huvudsyftet? Handla ut med Koranen. Och det kan du inte göra om du inte förstår den. Men att vi ska praktisera Koranen, implementera den i våra liv, eller hur? När man frågade Aisha radiallahu anha om profetens karaktär, alayhi salam, och sa hon, kana khuluquhu al-Quran. Yani han var ett levande exempel på Koranen. Det vill säga det som är halal, levde han upp till. Gjorde han halal. Det som var haram höll han sig borta ifrån. Den karaktären man skulle ha hade han. Den karaktären Koranen varnar för höll han sig borta ifrån. Och därför så säger också profeten alaihissalam, wal-Quranu hujjatun laka aw alayk. Att Koranen kommer vara ett bevis för dig eller mot dig på domedagen. Koranen kommer vara ett bevis för dig om du agerade på Koranen. Du läste, du försökte förstå och du försökte praktisera så gott du kan. Då kommer Koranen att vittna för dig på domedagen. Du kommer att gynnas av den Koran du kan. Men Koranen kommer vara ett bevis mot vissa människor. De som kan den, förstår den, men inte praktiserar den. Subhanallah. Så att jätteviktigt, ja ikhwa, att man implementerar och praktiserar denna Koran. Taib, den tredje kategorin som Ibn al-Qayyim nämner, hajru tahkimihi wa tahakum ilayh fi usul ad-din wa furu'ihi. Att bojkotta eller vända sig bort från att döma ut med Koranen. Att döma med Koranen eller att vilja bli dömd med Koranen. I religionens grunder och religionens förgreningar. Eller att tro att Koranen inte utgör yaqin. Yani den är inget konkret bevis. Och att man inte får ut någon riktig sann kunskap av Koranen. Och det är också farligt. Och det här har tyvärr också vissa muslimer fallit in i. Att de har bojkottat att döma ut med Koranen. Och de vill inte bli dömda ut med Koranen. Ledare vill inte döma med Koranen och folket vill inte bli dömda med Koranen. Då har man också bojkottat Koranen. Islam är inte en religion som skiljer på lag och religion. På vardagsliv och religion. Utan islam genomsyrar och omfattar hela människans liv. Och är också en lag, en lagbok. Islam är också en lagbok. Och Allah Azza wa Jalla har sagt i Koranen att den som inte styr med Allahs lag, fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul zalimun, fa ulaika humul fasiqun. Att det kan vara en form av otro, en form av förtryck och en form av synd att inte döma ut med Koranen. Sen beroende på som ulema har tafsir i den här frågan, kan ta en person ut ur islam. Om han tycker att det är bättre att döma med andra lagar än Allahs lag, då är man inte muslim. Om han tycker att det är okej eller likadant att döma med andra lagar som Allahs lag, då är man inte heller muslim. Om man tycker att Allahs lag inte passar, då är man inte heller muslim. För då har man förnekat Koranen. Och vem är bättre domare än Allah subhanahu wa ta'ala? Men tyvärr vissa svaga muslimer, de har hämtat icke-muslimernas lagar till våra länder och lagt Koranen åt sidan. Eller, när det kommer till straff och liknande så har man icke-muslimernas lagar. När det kommer till skilsmässa, arvsrätt, giftermål, då har man muslimska lagar. Man tar lite, behåller lite lite plick, vad heter det? Som plockgodis. Du tar vad du vill och lämnar vad du vill. Och det är inte så Koranen ska vara. Utan, alhamdulillah, Allah har gett oss den bästa, vackraste, finaste lagen. Och det är den som muslimerna ska följa och upprätthålla. Den fjärde kategorin, han säger hajr tadabburuhu wa tafahhumuhu wa ma'rifatu ma arada al-mutakallim bihi min. Att bojkotta, att reflektera och att försöka förstå Koranen. Vad vill Allah med Koranen? Yani, och det här är också någonting som tyvärr drabbat många av muslimerna. De läser Koranen, de lyssnar på Koranen, men de reflekterar inte över Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala säger afala yatadabbarun al-Quran. Yani, ska de inte försöka förstå sig på Koranen? Ska de inte tänka, reflektera, begrunda Koranen? Vad menas med detta? Jo, du måste försöka förstå Koranen. Subhanallah. Som han säger här att du försöker inte ens förstå vad Allah vill säga. Al-mutakallim hu Allah. Allah är den som talat med Koranen. Hur kan vi inte försöka förstå vad Allah vill säga till oss? Och det här är en punkt som vi har tryckt på flera gånger. Att vi muslimer måste lägga större vikt på Koranen. Inte bara läsa, memorera, utan också försöka förstå. Och det är tafsir, eller hur? Tadabbur, att reflektera. Det kan vara att man också begrundar Koranen när man lyssnar på den. För alhamdulillah, Koranen som Allah Azza wa Jalla har sagt, den är enkel. وَلَقَدَ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ. Och Ibn Taymin har ett uttalande där han säger att om du bara lyssnar på Koranen och du förstår arabiska självklart, så kommer du att förstå Koranens budskap. Det är väldigt enkelt. Men det kräver också att man får tafsir. Men sen nu sitter och pratar om 2-3 verser i en timme. Eller hur? Och det här är vi bara skrapar på. Vi läser den enklaste tafsir. Så att det finns så mycket att säga. Och så mycket att lära sig. Så mycket djupa meningar. Orden kan ha så många betydelser och så vidare. Är det inte så? Så att det är väldigt viktigt att man försöker att lära sig Koran. Reflektera över dess budskap. Förstå sig på vad Allah Azza wa Jalla vill säga till oss. Allah al-musta'an. Den femte kategorin, han säger hajru al-istishfa'u wa tadawi bihi fi jami'i al-amrad al-qulub wa adwa'iha. Att bojkotta, att försöka söka medicin och att bota sig med Koranen från alla möjliga sjukdomar. Hjärtats sjukdomar och allt vad det innebär, utan man söker istället botemedel i annat än Koranen och man bojkottar att söka medicin i Koranen. Nå. Det här är den sista han nämnde, att vissa då inte söker medicin i Koranen, och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt att Koranen är shifa, shifa lima fi sudur, är medicin för vad som finns i bröstet. Och Allah har sagt att Koranen är shifa generellt. Den är botemedel. Så vi måste tro att Koranen är medicin mot alla möjliga sjukdomar. Vanliga sjukdomar i kroppen och de själsliga sjukdomarna. Men vad gör många muslimer när de blir sjuka? De springer till sjukhuset och till apoteket. Det är halal. Vi säger inte att det är haram. Men Koranen är också medicin. När profeten blev sjuk, alaihissalam, eller någon blev sjuk, så gjorde han ruqya på personen. Du läser al-Fatiha. Du kan läsa al-Mu'awidhatayn, surat al-Ikhlas. Blåsa på händerna, blåsa på personen. Blåsa på vatten. Blåsa på olivolja och liknande saker. Det är medicin. Shifa. Är det inte så? Men den viktigaste medicinen är att Koranen är medicin mot hjärtats sjukdomar och allt vad det innebär. Yani, de värsta av sjukdomarna är de själsliga och de som finns i hjärtat. Till exempel ett kufr, förnekelse, en nifaq, hyckleri. högmod, kibr, agg, hat gentemot andra muslimer, el hasad och liknande sjukdomar som finns i hjärtat. El shak, tvivel. Folk har wiswas och tvivel och massa konstiga tankar. Lösningen är inte i en burk med piller. Lösningen är att vända sig till Koranen. Att lyssna på Koranen, försöka förstå på Koranen. Där finner du svaret mot alla de här tvivel och sjukdomar. Och botemedlet mot hjärtats sjukdomar. Genom att göra ruqya på sig själv. Att försöka hela sig själv genom att läsa Koranen. Det här är den bästa medicinen. Som tyvärr många vänder sig bort ifrån. Allah al-musta'an. Ja. Och så säger Ibn al-Qayyim att allt detta faller in under Allah subhanahu wa ta'alas uttalande. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura wa in kana ba'd al-hajr ahwanu min ba'd. Då vissa av dessa kategorier kanske är värre än andra. Yani att vända sig bort från att tro på Koranen är ju inte som att vända sig bort från att inte reflektera över Koranen. Förstår ni? Att vända sig bort från att tro på Koranen gör människan till vad? Kafir, eller hur? Att inte reflektera över Koranen gör inte människan till kafir. Men det är en brist som man har. Förstår ni? Så återigen, vi tar det här som sista punkt. Vad är det då? Vad kan det innebära att bojkotta Koranen? Vilka former nämnde han? Han nämnde det här, 5 stycken saker. Vilken är den värsta formen av att bojkotta Koranen och vända sig bort från Koranen? Den värsta. Att inte tro på den. Inte vilja lyssna på den och inte tro på den. Som en kuffar. Den andra formen. Att inte handla ut med Koranen. Man tror på den. Man vet vad den betyder. Man förstår den. Men man sätter den inte i verket. Den tredje. Att inte döma ut med Koranen. Eller vilja bli dömd ut med Koranen. I religionens alla aspekter. Den fjärde kategorin. Att inte reflektera över Koranen och försöka förstå vad Allah vill säga med Koranen. Och den femte kategorin. Att söka Koran med annat än Koranen. Mot de kroppsliga eller själsliga sjukdomarna. Så som han alla människan ska verkligen akta sig för att vara från de som bojkottat Koranen och lämnat Koranen. Och tyvärr så har många av oss gjort detta idag. På något sätt. Jag tror vi alla brister när det kommer till Koranen. Vem av oss sitter och läser Koranen 1 timme, 2 timmar om dagen? Sitter och läser tafsir 1 timme om dagen? Sitter och lyssnar på tafsir 1 timme om dagen? Allah al-musta'an. Koranen är wallahi den viktigaste kunskapen. Det är Allah azza wa jalls mäktigaste bok. Är det inte så? Kalam Allah azza wa jall. Oförändrad. Det är ingen människa har varit och skrivit i Koranen. Det är inga åsikter. Det finns ingen ikhtilaf i Koranen. Det finns inga svaga verser i Koranen. Den är 100% från Allah. Khairul kalam, kalamullah. Bästa avtalet. Men ändå så vänder vi oss till andra saker. Och Ibn al-Kathir nämner också att vissa människor, vad som också kan omfattas av det, är de som ger företräde till skoj och skämt och musik istället för Koranen. Då har man också bojkottat Koranen på sätt och vis. Att ge företräde till dessa värdelösa shaitans saker framför Koranen. Det är också en form av bojkott, är det inte så? Så må Allah azza wa jall vägleda oss, vägleda våra hjärtan och göra oss från Ahlul Koran, de som läser den, förstår den och lever efter denna bok och dör med att tro på denna bok och att praktisera denna bok. Och akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum.